År 1940 åker över 9000 svenska frivilliga till Finland för att strida i finska vinterkriget.
Jag skrek det lilla finska kunde, eller ammo, alltså skjut inte. Och så min Olle Vapaetonen, jag är frivillig.
De flesta kommer hem, men kriget lämnar dem inte.
Vakna på nätet och bara skrek liksom.
Och än idag försöker de frivilligas barn förstå vad deras pappor egentligen var med om.
Ibland kunde han säga, i natt har ryssen jagat mig.
Det är klart att jag kände att jag var som ensam om den upplevelsen av en pappa som hade varit med om kriget.
Jag skulle vilja ha känt min pappa som den person han var före kriget.
Du lyssnar på Sveriges Radio Finskas dokumenti. Matti och Bengt. Arvet efter vinterkriget.
Ja, det må vi säga, för att
hösten 2023. Bengt Sundsten sitter vid matbordet hemma i Östersund. Solen skiner, det är en varm septemberdag. Men i tankarna är Bengt på en mycket kallare plats. I den ofattbara kylan i finska vinterkriget 1940. Han lyssnar på en ung röst som talar på ett gammalt arkivband.
Ja, det gick så fort så jag minns känna mycket att följa med.
Rösten på arkivbandet tillhör den 23-årige stridsflygaren Matti Sundsten, pappa till Bengt.
Jo, men den är väldigt rörande. Det är väldigt, ja. Här sitter jag som en 76-årig gubbe och så har jag min pappa som fräsch 23-åring. Det är ganska fantastiskt.
Ja, kollisionen var på 800 000 meter ungefär, kan sägas nog.
Matti intervjuas i januari 1940 på ett sjukhus i Finland. Landet är mitt i ett brinnande krig. Matti är en av de över 9000 svenska frivilliga som deltar i vinterkriget. Under tiden för intervjun har kriget pågått i nästan 2 månader. Matti har varit försvunnen i flera dagar. Och Sveriges Radios Sven Järring undrar hur Mattis soldatkollegor reagerade när de fick se honom igen, vid liv.
Och era kamrater? Kamraterna blev väl kolossalt förvånade när ni kom tillbaka?
Ja, det blev de. De trodde att det var slut med mig förstås.
Tårar stiger i Bengts ögon där hemma vid köksbordet. Han är 76 år gammal, äldre än vad hans pappa någonsin blev. Framför sig på bordet har han några bilder på pappa Matti, tagna under krigstiden. En mörkhårig ung man med en liten mustasch och beslutsam min står framför ett stridsflygplan. Han har näbbstövlar och en flygmössa i skinn. I en annan bild tittar han rakt in i kameran, pappa Matti. Den lite drömska blicken är densamma som hos sonen Bengt. Bengt är stolt över sin pappas insats i finska vinterkriget. Men han minns också hur ont minnena från kriget gjorde i pappa Mattis hjärta.
Jag var ju tonårskille och så satt vi där och så, vet du med Bengt, sa han, vet du med krig, sa han. Det finns ingenting som är bra med krig. Det finns ingenting som är bra med krig. Allting i krig är dåligt, sa han. Men ibland måste man göra det, tyckte han också sen. Och jag såg på hans kroppsspråk att det där var 100% allvar. Då tänkte jag, fan, det måste vara jävligt jobbigt att vara med i kriget.
Matti Sundsten överlevde vinterkriget, men kriget lämnade honom aldrig. Och att ha en pappa som hade varit soldat och Finlands frivillig blev speciellt för Bengt.
Så jag hörde ibland, någon gång jag var med tillbaka att han skrek liksom. Så att han, det tog på hans psyke där med.
Vad var det Matti såg och upplevde på fronten i det ödesdigra finska vinterkriget? Det som senare följde med till mardrömmarna hemma i Sverige. Den 30 november 1939 vaknar Finland till ljudet av att bomber börjar falla ner från himlen. Sovjetunionen anfaller Finland utan krigsförklaring. Vinterkriget har startat. Nyhetsbyrån TT rapporterar samma dag från Helsingfors.
Polisen patrullerar med gasmasker på axeln. Skolarbetet har avbrutits och barnen har förts till tidigare i ordningsställda skyddsrum.
Sovjetunionens ledare Josef Stalin är säkerviss. Han planerar för en snabb operation. Finland ska erövras på 2 veckor. Finska soldater går ut i strid och möter något som saknar motstycke i landets historia. Det här är ett modernt krig med luftanfall, stridsvagnar, bomber och ständig artillerield.
Kukaan Suomessa käytännössä tai lähestulkoon kukaan ei ollut tekemisissä tämmöisen modernin sodankäynnin kanssa siinä muodossa, kun se talvisodassa sitten tuli.
Forskaren Ville Kivimäki är docent i Finlands historia vid Tammerfors universitet och författare till boken Sargade själar. Han har gått igenom omkring 500 patientjournaler och mängder av soldaternas och militärläkarnas berättelser från både vinterkriget och fortsättningskriget. Kivimäki berättar att redan på vinterkrigets 4:e dag kom en finsk soldat med underliga skador till krigssjukhuset i Joutsenoa i östra Finland.
Mies, joka oli, jossa ei näkynyt mitään fyysisiä vammoja tai...
Soldaten som kom till sjukhuset reagerade inte alls på sin omgivning. Han hade inga fysiska skador och skickades därför till ett psykiatriskt sjukhus. Men inte heller där var han kontaktbar. Han svarade inte ens på den enkla frågan, hur gammal är du? Ibland pekade han på fönstret och upprepade gång på gång.
Tuolla on yksi.
Där är en.
Pyöri.
Det bara snurrar. Den förstummade, skräckslagna mannen var ett av de första stridsrelaterade psykiska sjukdomsfallen som Finlands läkare mötte, säger forskaren Ville Kivimäki.
Omanlaisensa ennakkotapaus niistä monista tuhansista sotilaista, jotka sitten myöhemmin joutui samalla lailla psykiatriseen hoitoon.
Senare skulle läkarna möta tusentals finska soldater med sårade sinnen. Samtidigt jobbar Matti Sundsten sitt 3:e år inom det svenska flygvapnet. Egentligen är Matti snickare och han har haft planer på att sluta i militären, men nyligen har han bestämt sig för att fortsätta ett tag till. Matti är en charmig ung man som gillar jazz och fiske. På sina lediga kvällar lyssnar han på Fred Astaire på sin grammofonspelare och han älskar att gå på dans. Men den sociala och pratglada Matti trivs även i naturens tysta sällskap. Matti är uppvuxen i Arjeplog och på vintrarna åker han mycket skidor. Matti har inte finska rötter och pratar ingen finska, även om hans namn klingar finskt. Hans farmor är same. Men Matti följer rapporteringen om finska vinterkriget i radio och tidningar och det gör honom mycket illa till mods. Sveriges Radio.
Det är ett fruktansvärda läget har tvingat de finska myndigheterna att tvångsevakuera befolkningen i stor omfattning. På landsvägarna ringlar flyktingtåget som en svällande flod. Snön och det fruktansvärda kölden ökar det olyckligas lidande.
Vinterkriget blir inte som Stalin planerat. Veckorna går och de finska trupperna gör hårt motstånd. Många länder runt om i världen blir berörda av lilla Finlands kamp mot stora Sovjetunionen. Finlands största dagstidning Helsingin Sanomat skriver om hjälpen som kommer från olika länder. Belgien, Uruguay, Kanada, Frankrike. Helsingin Sanomat rapporterar att Indien ska ge Finland 1 miljon sandsäckar. Brasilien däremot skänker 600 000 kilo kaffe. Och Sydafrikas vinodlare skickar över 20 000 liter vin och konjak till Finland. Men allra mest hjälp och stöd får Finland från grannen Sverige och svenskarna. Sveriges Radio rapporterar.
Om Finland ska få verklig hjälp kan ingen av oss rädda sig undan med halvmesyrer. Det är krafttag som behövs. Ge allt vad du kan, även om det svider.
Till alla dem som med radions hjälp nås av mina ord riktas en innerlig vädjan om kläder, varma kläder till dessa så hårt prövade finska flyktingar.
Oräkneliga svenska familjer har öppnat sina hem för av kriget vinddrivna finska barn.
Den svenska regeringen beslutar att Sverige ska vara icke-krigförande och Sveriges armé åker aldrig över gränsen. Men Sverige lånar ut krigsmaterial till Finland och över 9000 svenskar åker som frivilliga för att kämpa för Finland sida vid sida med de finska soldaterna. Många är privatpersoner, men vissa av de frivilliga är redan i svenska försvarsmaktens tjänst. I december 1939 radas personalen upp på Jämtlands flygflottilj på Frösön. Översten Thornberg ställer frågan. Vilka anmäler sig som frivilliga till finska vinterkriget? Bengts pappa Matti Sundsten är en av dem som tar ett steg fram.
Han visste naturligtvis inte vad som skulle hända så där, det visste han ju inte. Han hade ju aldrig varit med i ett krig, så han visste ju inte, det vet man ju inte. Men han tyckte att han var, men det var väl en, vet du, Finlands sak i vår, hette ju Sverige.
Matti blir en del av F-19, den frivilliga flygflottiljen. Matti och de andra frivilliga stridsflygarna får använda svenska bombplan, men de måste måla över det svenska flygvapnets symboler. På ett av planen målar de en djävulsfigur och skriver Satana Perkele. De får lära sig lite finska, sånt som kan vara praktiskt ute på fronten. Älä ammu, olen ruotsalainen, vapaaehtoinen. Skjut inte, jag är svensk frivillig. Sen ska de vara redo för krig. Den 12 januari 1940. Matti letar efter landmärken. Han jämför markerna han ser från flygplanet med kartan han har i famnen. Han är navigatör och bombfällare och sitter bakom piloten Arne Jung i ett lätt stört på en plan som rymmer två personer. Matti och Arne är klädda i pälsoveraller med hög krage. Ännu finns inte moderna hjälmar, utan de två männen har skinnmössor på sig och skyddsglasögon som påminner om stora simglasögon. På utsidan av det lilla flygplanet sitter två par träskidor. Matti tycker om att jobba med Arne.
Han tyckte att det var en jättebra kille. Han gillade honom.
Just den här dagen är de fyra svenska flygplan som flyger österut, med en sovjetisk flygbas i sikte. I ett av planen sitter frivilliga Per Jung och Anders Sakau. Vid Märkejärvi i östra Lappland anfaller de den sovjetiska flygbasen. Snön på marken blir svart av sot och rök när bomberna träffar fordon och byggnader. De svenska störtbombplanen flyger nästan lodrätt mot målen innan bomberna fälls och piloterna styr planen uppåt igen. Samtidigt försöker svenskarna att inte själva bli nedskjutna. Och då är det något som går snett. Två av de svenska planen stöter samman med varandra. Matti och Arnes plan kolliderar med Per och Anders plan. Flygplanet som Matti sitter i börjar tappa höjd. Piloten Arne kan inte göra något. Spakarna lyder honom inte längre. I SVT-dokumentären Elddopet över Sallavägen berättar Arne Jung hur han talar till Matti via en liten taltratt.
Och jag försökte få honom att säga till honom att hoppa gång på gång på gång. Men jag fick inget svar från honom och jag vände mig om och gav tecken på att han skulle hoppa. Och jag gjorde det där tecknet att man slog på huvudet och gjorde tecknet ut sånt där. Ingenting hände.
Matti försöker kasta sig ut men fastnar i en vajer. Han kommer inte loss och Arne kan inte nå att hjälpa honom. Matti ropar åt Arne att hoppa. Han skulle komma efter. Matti ser hur Arne försvinner ur sikte. Samtidigt sitter han själv fast i planet. Det känns för honom som om planet singlar ner mot marken som ett löv i luften. Han tror att han ska dö.
Då satte jag mig ner på botten och så tog jag fast i två rör. Jag gjorde en flygplan och rörkonstruktion. Höll hårt och rörna, sen blundade jag lika hårt och väntade på smällen.
Och den kom?
Den kom, ja.
Flygplanet kraschar. Samtidigt pågår strider på flera fronter. De flesta svenska frivilliga är placerade i norra Finland, precis som Mattis flygförband. Många frivilliga tjänstgör också vid kusten, bland annat i Vasa, och svenska läkare och sjuksköterskor arbetar på både militära och civila sjukhus. Vid frontlinjerna, där de finska och sovjetiska trupperna möts, är striderna intensiva. För att förstå soldaternas verklighet behöver vi förstå hur kriget lät, säger forskaren Ville Kivimäki. För de som stred i frontlinjerna var stridslarmet helvetiskt.
No, voi sanoa varmaan aika helvetillinen äänimaailma. Tämmöinen tykistö tuli, konekiväärit, tykit.
Bomberna, artillerielden, kulsprutorna, stridsvagnarna, de ständiga skottsalvorna. Och så hörde soldaterna skriken av sina kompisar som sårades och dödades.
Ja kuuluu vaikkapa omien tovereiden huutoa, kun ne haavoittuu tai kuolee. Ja sitä ei pääse pakoon millään lailla.
Frontlinjens soldater kunde inte fly från oljuden. De kunde inte gå därifrån och de kunde inte stänga ut larmet. Det var en ständig påminnelse om det våldet som pågick runt omkring dem, säger Ville Kivimäki. Och det ohyggliga ljudet dånade inom många krigsveteraner i åratal, till och med i årtionden efter att kriget hade tagit slut.
Vuosia, jopa vuosikymmeniä sodan jälkeen veteraanien mielissä sattui edelleen se nimenomaan se sodan äänimaailma soida.
När Matti Sundsten vaknar upp i snön ser han sitt flygplan strax ovanför sig. Den har kraschlandat på två granar. Fronten har fastnat i en gran och planets bakdel vilar på en annan gran. Matti har fallit genom flygplanets botten och landat i snön med fallskärmen under sig. Matti känner efter. Hur känns det i armarna, benen, ryggen? Ena benet gör ont men går att stå på. Och han har ingen tid att ligga kvar i snön. Han vet att han har hamnat bakom Sovjets linjer. Här är han en fiende. Dessutom har sovjetiska styrkor bevittnat kraschen. Och nu ser Matti att deras flygplan rör sig rakt emot honom.
Ja, det kom en ryska flygplan så jag fick gömma mig under en gran där.
Och där stod ni ganska länge.
Ja, de var rätt så envisa. Kretsade över det.
När de sovjetiska planen äntligen slutar att leta efter Matti och flyger därifrån lossar Matti träskidorna från utsidan av sitt flygplan. Lyckligtvis är skidorna hela. Sen letar han fram sin ryggsäck. Där har han en kompass, ett litet enmanstält, ett spritkök och lite mat.
Jag hade 4 små konservburkar och en burk honung. Jag hade nämligen packat om säckarna när jag åkte så jag tog bara den. Det är så bråttom, han inte tar med det man skulle ha egentligen.
Matti vet inte var hans pilot Arne är. Han vågar inte ta Arnes sovsäck utan lämnar den i flygplanet för säkerhetens skull.
Sen får jag tog ungefär kompassriktning och åkte. Jag visste ungefär var jag var någonstans.
Matti har alltid varit mycket ute i naturen hemma i Jämtland och nu blir hans kunskaper om orientering och skidåkning livsavgörande. Han börjar skida västerut mot den finska sidan. Sonen Bengt.
Han berättade också att han var jagad av patruller. Så han hade hundar som skällde. Som han jagade honom. Alltså. Då åkte han så fort han kunde med sina skidor. Så han åkte ifrån patrullerna. Så att han var...
Matti åker så länge han orkar. Sen kryper han in i det lilla tältet som skyddar honom mot snön och vinden. Det är isande kallt. Där han befinner sig kryper temperaturen till och med under minus 40 grader.
Nej, jag kunde bara vila någon timme för att det var för kallt att ligga så för länge. Jag frysade för mycket. Så jag åkte tills jag blev trött. Så jag kryp in i tältet någon timme och vilade och tina snö och drack ett vatten.
Matti fortsätter framåt. Dag och natt.
Jag tror att det var som så att han var liksom tänkte bara, vad ska jag göra nu? Att han var väldigt koncentrerad på alldeles som att klara sig helt enkelt. Jag tror inte han liksom hade tid eller råd att ha en massa känslor, utan han skulle bara utföra det han var tvungen att göra.
De var 4 flygplan ute på uppdraget och Matti vet att åtminstone 2 av planen har kraschat. Men Matti har ingen aning vad som har hänt med hans kompisar. Bara Arne, Per och Anders. Matti Sundsten känner en viss trygghet av skogens terräng och träd. Han vet att de sovjetiska trupperna håller sig till landsvägarna. Sovjetiska soldater vet att de finska soldaterna är duktiga skidåkare. Men ibland måste Matti korsa en väg. Det är den tredje dagen på hans ensamma färd i skogen och han närmar sig en landsväg. Plötsligt hör han ett mullrande ljud och kastar sig under en gran.
Så kom en rysk tanks 10 meter förbi med det.
Besättningen såg det inte?
Nej, jag krypte på en gran och gömde det. Vågade inte titta för mycket.
Såg ni någon mera ryss?
Ja, det kom ryska ryttare också. Några små fula hästar.
Matti ligger under granen och hoppas på att han inte blir upptäckt av de sovjetiska soldaterna.
Då var han fruktansvärt rädd, berättade han för mig. Nej, men han berättade att han låg där med sin lilla, han hade med sig en pistol. Och då låg han där med sin pistol i diket. Och så visste han, det var en stridsvagn, så var det, jag vet inte, de hade, alla de där var beväpnade. Han tyckte det var ju nästan löjligt. Men han menade på att han kunde knäppa någon ryss i alla fall innan han sköt ner honom. Men han var jätterädd alltså.
De sovjetiska trupperna åker förbi. Efter en stund kan Matti resa sig igen, korsa vägen och fortsätta. Han är inte framme än. På den fjärde dagen upptäcker Matti skidspår i snön. Bredvid spåren ligger några cigarettfimpar. Han plockar upp dem.
Och antog att han var finsk. Jag tyckte det liknade finsk cigarett. Och då blev man lite mer fick förstås.
Matti känner att räddningen är nära. Han fortsätter att åka, men krafterna börjar ta slut. Mellan 2 backar stannar han och kastar av sig sin ryggsäck.
Jag orkar inte bära den längre.
Sen ser han dem. En grupp finska soldater. Och de vänder sina vapen mot honom.
Nej, jag trodde det var ryss först. Så de tänkte skjuta det, men jag skrek det lilla finska jag kunde. Eller ammo. Alltså skjut inte. Och så min Olle Vapa heter hon. Jag är frivillig. Rotslein, svensk. Ja, sen kom en fänrik som kunde lite svenska. Så blev omklappade och välkomna på bästa sätt. Sen åkte vi 2 mil till deras förläggning.
Ja, det är nästan ofattbart att han klarar av det.
Matti berättar senare för sin son Bengt att det dessvärre var en av de finska skidåkarna som hittade honom världsmästare på skidor.
Han heter Pekka Niem, heter han. Hade varit världsmästare på någon, ja, om det var 15 kilometer eller 3 mil, jag vet inte. I alla fall, så när pappa hittade de här finska soldaterna, då så satte de i fart mot hemmabasen och de körde så in helvete alltså. Och pappa hade ju varit ute i 4 dygn och var helt slut, så han sa det var nästan det värsta, att jag orkade hänga med den här.
När Matti fått sjukhusvård och återhämtat sig fortsätter han som frivillig med olika uppdrag.
Äärimmäisen intensiivinen sota, siis sinällään lyhyt sota.
Krigsforskaren Ville Kivimäki beskriver vinterkriget som ett extremt intensivt krig. I 3,5 månader pågår striderna i princip hela tiden. Vintern är kall och mörk och de utmattade soldaterna strider även på nätterna. Men efter 105 dagar blir det fred. En av Mattis kompisar återvänder aldrig från vinterkriget. Den 33-årige jäkmästaren från Uddevalla, Anders Sakau, omkommer i samband med kraschen med Mattis plan. Han blir svenska flygvapnets första stupade i strid. Mattis pilot Arne Jung, han som ropade till Matti att de skulle hoppa och som själv hoppade med fallskärm, han klarar sig men blir tillfångatagen av sovjetiska trupper tillsammans med en annan svensk pilot. I 4 månader är de krigsfångar i Sovjetunionen. De torteras och Arne försöker till och med att ta sitt eget liv. Sovjetunionen vill bryta ner dem och använda Arne och Per som spioner. Efter att de släpps fria går de istället till svenska myndigheter och berättar allt. Båda två får men för livet. Totalt stupar 38 svenska frivilliga i det finska vinterkriget. Efter vinterkriget fortsätter Matti inom flygvapnet. I Sverige är det fred, men andra världskriget slukar människoliv runt om i Europa och Finland är snart i nytt krig mot Sovjetunionen. Våren 1945 blir det äntligen fred både i Finland och i resten av världen.
Alla jublar och är glada.
Men Finland är nu ett sargat land. Över 90 000 finländska soldater har stupat i krigen mellan 1939 och 1945. Det innebär att Finland har förlorat cirka 5% av sin manliga befolkning. Cirka 200 000 finländare har skadats under krigsåren och cirka 400 000 har blivit flyktingar i sitt eget land. Matti är vid den här tiden stationerad i Gällivare. Han gillar fortfarande att gå på dans. Och på en av danserna i Gällivare hittar han kärleken.
Ja, han var faktiskt en väldigt charmig man. Då träffade han min mamma och det blev så här, de blev jättekära. Alltså. Så de gifte sig sen. Och, ja, jag är ju ett resultat av det då.
Bengt föds 1947 och familjen flyttar till Jämtland, Frösön. Bengt växer upp med 2 kärleksfulla föräldrar. Mamma Sigrid är omsorgsfull och snäll. Och pappa Matti är en väldigt rolig pappa. Han gillar att stå i centrum och på festerna spexar han till det ibland genom att gå på händer.
Pappa är speciell, han gick ju väldigt raskt så här, dum, 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 ja, då kommer pappa. Då började han, om jag höll på och lekte, då ville han vara med och leka med oss, vet du. Så han var ju väldigt liksom närvarande. Han var ju väldigt familjekär.
Familjen bor i en lägenhet på andra våningen i ett av Frösöns hyreshus, precis nedanför skidbacken. Sigrid är hemmafru och Matti jobbar på flygbasen, men han flyger inte längre utan jobbar på marken. Redan som barn får Bengt veta att pappa Matti har varit i krig.
6-7 år kanske gick jag reda på det. Så därför har jag alltid haft en enorm beundran för Finland. Vet. Så att han hade ju kunnat drömma väldigt mardrömmar ibland om det där som han hade varit med om dock.
Samtidigt har Matti kära vänner och många roliga minnen från tiden som frivillig i vinterkriget. Många av soldatvännerna, både från Finland och Sverige, kommer också och hälsar på hos Matti och hans familj. 1960, när Bengt är 13 år, åker Matti tillbaks till Finland för att besöka de gamla baserna och platserna från kriget i samband med att det har gått 20 år sedan vinterkriget tog slut.
När han kom hem så vaknade han på nätet och bara skrek liksom. Och det drömde han ju som mardröm. Mardröm om det han hade varit med om. Och jag tror att han fick ju... Att han hade ångest av det, att han hade varit med om liksom... Att han hade det psykiska... Vad man ska kalla det för, men att han... Ja, han fick ju liksom... Han såg ju hemska saker, han såg ju många döda människor och sådär och liksom fick vara med om att ryssarna anföll med artilleri och sådär. Så och sen att flyga också är ju väldigt närbärsande och dyka ner. Och.
Bengt och hans syster lär sig att när pappa blir arg så förändras hans röst och blick och svordomarna börjar flyga i luften.
Ja, men det var väl om vi bråkade. Då det gillade han inte. Då blev man förbannad. Så då fick mamma komma in och hjälpa oss. Vet du. Om man inte hade varit med kriget så hade hon nog varit nervig i alla fall, tror jag lite grann. Men jag tror att man blev mer nervig. Och då när man blev upprörd så Då kunde han bli väldigt sådär nervig och ja, jag blev svart i ögonen och sådär. Så att jag vet inte, jag tror väl att han blev mera nervig av att han var med i kriget. Men det är bara min gissning, så jag vet ju inte. Men han blev ju psykiskt påverkad av det. Det var ju någonting han kämpade med hela sitt liv sen efter det. Så att det var ju inte gratis, absolut inte.
Tuomio on erittäin hyvin, hyvin sanottu Bengtiltä ja hyvin osuu yhteen sen kanssa, mitä itsekin on havainnut. Mun mielestä on myös tosi tärkeä nostaa esiin.
Forskaren Ville Kivimäki känner igen Bengts beskrivning av en pappa som är krigsveteran. Ville Kivimäki betonar att krigsveteranerna påverkades väldigt olika av kriget. Det kom hem kärleksfulla och barnkära pappor från fronten. Men även traumatiserade pappor, tysta pappor. Pappor som inte pratade om något annat än kriget. Pappor som drack för mycket. Men det var väldigt vanligt att när papporna som varit i krig blev arga, så blev de väldigt arga.
Myös välillä lapsesta oli vaikea ymmärtää, miksi isä reagoi niin kauhean voimakkaasti johonkin asiaan, vaikka johonkin ääneen tai meteliin tai...
Och för ett barn kunde det vara svårt att förstå varför pappa reagerade så starkt på plötsliga eller höga ljud.
Toi mieleen tavallaan se meteli, joka siellä rintamalla oli, ja oli ylipäätään hermot hyvin kireällä.
Bengt minns inte att hans pappa skulle ha fått hjälp mot ångest eller mörka tankar. Ibland försvann pappa ut på en ensam lång promenad runt Frösöberget hemma i Jämtland. Innan kriget hade Matti varit absolutist. Men efter kriget dövade han ibland känslorna med alkohol.
Ja, han tog sig några groggar ibland där.
Men pappa Matti kunde också prata om sina känslor. Ibland rann tårarna ned för Mattis kinder när han berättade om kriget.
Men det var ju liksom, jag menar, det där var ju liksom någonting som vi pratade bara om det någon gång ibland. Så det var ju inte det som var våran vardag, det blev ganska jobbigt.
Att den glada, spralliga, kärleksfulla pappan som charmade middagsgästerna med att gå på händerna även bar på ett krigstrauma påverkade också Bengt. Han märkte att andra pappor inte var som hans.
Det är klart att jag kände att jag var som ensam om den upplevelsen av en pappa som hade varit med om kriget. Jag var den enda som hade en pappa som hade varit med om kriget.
I Finland bar varje familj på krigstraumat. Männen som kom hem från fronten hade händer som skakade. Dödsångesten tyngde deras tankar. Kriget dånade i deras öron. För vissa försvann symptomen snabbt. För andra tog det åratal. För några tog det aldrig slut. Bara under vinterkriget behövde cirka 2500 finska soldater psykiatrisk vård, säger Ville Kivimäki. Totalt behövde cirka 18 000 soldater psykiatrisk vård under eller efter krigsåren av de cirka 750 000 finländska soldater som stred i krigen. Hur många svenska frivilliga behövde psykiatrisk vård är inte känt. Och kraven för att få vård var högt ställda. Med dagens syn på mental ohälsa hade det varit många fler som behövde hjälp, säger Kivimäki.
Tarkoittaa sitä, että siinä jää valtava joukko sotilaita pimentoon, jotka tämän päivän kriteereillä kyllä olisi, mutta joita ei silloin millään lailla hoidettu.
Krigstraumat påverkade vardagen i familjerna. Att ha en pappa som skriker på nätterna på grund av mardrömmar var inget konstigt. Och det ansågs vara helt normalt att krigsveteranerna samlades och drack alkohol och pratade om kriget. Det var en vanlig del av barndomen för 40- och 50-talets barn i Finland.
Toisaalta Suomessa oli aika paljon ymmärrystä niitä.
Och andra sidan, säger Ville Kivimäki, så fanns det en stor förståelse för krigsveteranernas upplevelser. När en krigsveteran var ledsen, upprörd, arg eller sargad i själen, visste finländarna, både vuxna och barn, att det var kriget som hade orsakat det. Den svenske frivillige Matti Sundstens son Bengt har saknat omgivningens förståelse för sin pappas upplevelser och deras konsekvenser.
Nej, men jag har inte fått någon förståelse för det, tycker jag. Det är väl olika personer, men jag har haft kompisar som har lyssnat på mig när jag vill ha pratat om det. Jag pratar inte så mycket om det, men ibland har det ju blivit så då. Och då har ju en del lyssnat på mig och så här, och jag kan ju inte kräva, jag har ju själv inte varit med i krig, så jag kan inte förklara, kräva dem att de ska förstå krig, men ofta har de ju trott att min pappa var nazist. Det har jag varit med flera gånger faktiskt. Mm. Så det tycker jag, det var jag.
Och när det hände kände sig Bengt snarare uppgiven än arg.
Nej, men så jag tog nog det för självklart att de inte skulle fatta mig. Jag tror det, jag gjorde det faktiskt. Så jag blev inte någon arg på dem att jag var ensam. För det var ju liksom, i Sverige var ju det så unikt med den där upplevelsen liksom. Ett tag så flydde jag från det där liksom, att pappa. Jag var liksom lite, jag tyckte det var lite jobbigt också. Det var ju som, ja. Så det var ingenting som jag pratade om, utan det var...
Ibland blev det motsägelsefullt. Bengts kompisar menade väl och kallade Bengts pappa för en hjälte. Samtidigt visste Bengt att hans pappa aldrig ville bli kallad så.
Värsta pappa visste att han var fan ingen hjälte. Pappa tyckte det var jobbigt det där. Han visste om att han var helt säker att han hade dödat flera stycken. Det tyckte han var jobbigt. Alltså. Han menar krig, det är ju så i krig.
Ville Kivimäki, som forskat i krigshistoria och finska soldaters hälsa, känner igen Mattis reaktion. Vissa tröttnade helt enkelt på hjältesnacket. Andra tyckte att de riktiga hjältarna var de som hade stupat på fronten. Och så hade många av de krigande soldaterna gjort saker som de aldrig annars hade gjort. Saker som de aldrig velat göra.
Sellaista sodassa tapahtuu paljon, että se ei ole vain sankaritekoja, vaan se on myös semmoista väkivaltaa. Ja...
Och när personer som inte hade upplevt krig började kalla dessa saker för hjältedåd, kunde det kännas direkt motbjudande.
Kun tuntua inhottavalle ja vieroksuttavalle, että se kertoo ikään kuin siitä, että nämä ihmiset ei oikeasti tiedä, mitä on kokenut.
Då kunde krigsveteranerna känna att de andra inte alls förstått vad de gått igenom, säger Kivimäki. Bengt, med en pappa som var frivillig soldat i finska vinterkriget, har stundtals upplevt sig vara ensam med sina känslor och erfarenheter. Men det är han inte. Det framgår bland annat av artiklar som publicerades i Svenska Finlands frivilligas minnesföreningens tidskrift. I en artikelserie "Min pappa var frivillig" beskriver barn till frivilliga sina upplevelser.
Men varför pekade pappa aldrig ut platsen för luftvärnsbatteriet när vi med båt passerar den på våra otaliga resor mellan Sverige och Finland? Varför? Jag får inte svar på frågan.
Skriver en son till en Finlands frivillig.
Jag har med tiden förstått att det fanns tillfällen då pappa varit rädd för att personer i hans omgivning skulle ha trott att han haft nazistsympatier, att han gått ut i kriget sida vid sida med Tyskland. Det var något han absolut tog avstånd från, men det kan ha bidragit till hans tystnad.
Ett barn till en annan Finlands frivillig skriver.
Ibland kunde han säga: "I natt har ryssen jagat mig, men pappas mardrömmar tycktes inte påverka honom i vardagen. När jag blev vuxen berättade han att det tagit honom nästan 50 år innan de helt upphörde."
Och så skriver en dotter till en frivillig.
Vi har förstått att pappa bar på tunga minnen, samtidigt som han alltid var mån om att vi skulle känna oss trygga och ha roligt tillsammans. Jag skulle vilja ha känt min pappa som den person han var före kriget.
Tavallaan palataan siihen sodan paradoxiin, että...
Det här är väl krigets paradox. I alla fall när det handlar om försvarskrig, där ett mindre land försöker försvara sig mot ett mycket större land, säger universitetsforskaren Ville Kivimäki.
Se on yhtä aikaa rikkovaa, väkivaltaista, rumaa, kauheaa ja traumaattista.
Krig slår sönder människor. Krig är våldsamt, fult, hemskt och traumatiskt. Och samtidigt blir kriget ofta till det mest betydelsefulla människorna har upplevt. Många känner att det var under kriget de gjorde sitt allra bästa för det gemensamma goda.
He ikään kuin kokevat antavansa parastaan yhteisen hyvän eteen, että...
Det är inte gratis. Det där att vara med i krig, det är ingenting som man vill göra eller sådär. Men det, ja, ibland kanske att man måste det.
Bengt har undrat ifall hans pappa hade fått ett lyckligare liv om han inte hade varit med om kriget. Matti dog av en stroke, 60 år gammal, på långfredagen 1977, när han var ute och fiskade på isen. Sonen Bengt var då 30 år. Varje år när Finland firar sin självständighetsdag den 6 december tänker Bengt på sin pappa Matti och Finland.
Ja, jag är ju patriot. Faktiskt, ja, men jag älskar Finland. Att detta lilla land kunde stå mot detta jättelika rike, Sovjetunionen. Och det är liksom det på grund av min pappas finska äventyr. Annars hade det väl inte alls tänkt så, tror jag.
Namnet Matti har gått i arv till vidare generationer. Namnet som egentligen kom från pappa Mattis samiska rötter har fått en ny finsk betydelse efter Mattis deltagande i vinterkriget. Bengt själv har namnet som mellannamn och både Bengts son och barnbarn bär på namnet. Men framför allt bär Bengts son med sig sin farfar Mattis historia.
Alltså, han är också väldigt stolt att vara. Så jag tror att det finns lite finska känslor både från mig och så min son då. För han har ju berättat att han har träffat några finska människor i Stockholm. Och han berättar, då får han så bra kontakt med dem. Vet du, då tycker de att, ja. Så vi har ju fyra generationer. Mm. Att det, så det är väl, men ingen är finsk blodig. Eller, så det är väl, men det har ju varit samma land, Sverige och Finland.
Du har hört Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Matti och Bengt, arvet efter vinterkriget. Programmet gjordes av Hanna Silman. Manus av Hanna Silman och Tina Laitila-Självemark. Producent var Lotta Hoppu. Berättarröst Tina Laitila-Självemark. Inläsningar gjordes av Tuomas Ojala, Ludvig Larsson, Malin Lager, Eva Buskas. Slutmix Sofie Andersson. Fler program från oss hittar du i SR Play-appen. Sök på finska Dokumentti. Och du kan alltid höra av dig till oss på finska@sverigesradio.se. Programmet gjordes hösten 2023.